This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tjena tjejer!
Hej. Tjena. Gänget där hemma, ja, i Göteborg.
Stockholms Emma, hur är det?
Ja. Det är mycket, mycket bra, tack. Ja. Jag är här och super in atmosfären i Sveriges huvudstad.
Ja.
Jättetrevligt. Det regnar.
Ja. Ja, har du något annat att rapportera från huvudstaden?
Jag gick förbi Barncancergalan igår. Och jag gick inte in, men jag kände ändå att jag rappade dig och Petrina som var nominerade.
Var du bjuden eller lekte Nej. Du med tanken på att bara gå in?
Ja, jag var absolut inte bjuden. Mia tycker att det roligaste som finns är när man gör sig väldigt tung.
Ja, det är det roligaste. Ja,
man blir utsläpad, så jag hade liksom en dröm om att jag skulle gå in objuden och att vakterna skulle släpa ut mig och att jag skulle göra mig tung då för att göra Mia glad.
Fan, det är ändå något som Rädda våtmarkerna inte har gjort. Börja kapa andra så välgörenhetsevenemang. Det har ändå varit mycket typ, nog snackat om barncancer! Våtmarkerna! Det hade ändå varit kaxigt.
Ja, lite mindre goodwill kanske.
Ja, lite mindre. Ja, typ så, men kan inte göra en egen gala. Vadå, ni är redan här, Carina Berg! Det hade varit något, ja, tycker jag.
Alltså det blev inget. Jag stod utanför bara. Sen passerade jag vidare. Det är ungefär det mest spännande som har hänt.
Ja,
hur har ni det?
Vara så.
Hur har ni det hemma?
Bra, jag har varit sjuk. Mia är sjuk.
Ja, mycket. Ja.
Jag laddar inför att jag om timmar kommer få kasta premiärkastet på Hakets nya darttavlor. Och att jag snart ska åka till Essen och gå på brädspelsmässa. Vi åker imorgon kväll.
Yeah.
Kilfärjan.
Alltså du laddade upp med lite dart idag då?
Sen är det 5 timmar på autobahn. Torsdag morgon. rätt in i hjärtat av Rur, som vi nu kallar Essen, för att gå på den internationellt sett mest renommerade, obs att jag inte använder största för den ligger i USA, brädspelsmässan i Essen. Otroligt laddad. Finns lite förhållningsregler på hemsidan för den nyfikna. Vad får man ta med in på mässan? Vad får man inte ta med in på mässan? Man får ta med armborst, dock inte över 80 cm långa. Även väldigt tydliga strikta regler för hur sköldar ska se ut som att ta med sig. kan inte komma med vilken gammal sköld som helst. Utan,
om någon hade sagt till mig när jag var 15 att jag en dag kommer känna en tjej som ska på brädspelsmässan i Essen och att vi kommer göra en podd om Flashback Forum ihop, då hade inte jag trott på det.
Nej.
Men jag hade heller inte trott att jag skulle liksom umgås nära med en person som har näsexem. Som Mia. Jag ser något rött.
Tur du är på behörigt avstånd.
Ja, det är olika det där faktiskt.
Ina sitter ju rätt i synvinkeln.
Ja. Vad är det som har hänt, Mia?
Nej, men det är ingen som vet det. Men det är någon slags, det har blivit någon slags hår, får man väl ändå säga, i min högra näsvinge. Från ingenstans.
En ofrivillig piercing.
Jag tror att det är associerat med den här förkylningen, men jag är inte helt säker.
Oh, nej, jag tycker att det ser ut som bältros. Kan man få det i ansiktet?
Nej, jag är ganska säker på att det inte är bältros.
Du har redan gjort ett test.
Nej, bältros gör ju, det är ju mer nervsmärta i det. Det här är mer smärta av ett öppet sår.
Varför har du zonat ut, Ina?
Nej, men det var så jävla sjukt. Det var ju som jag skrev till Mia, att jag förstår att man är hypokondriker om ens kropp har som hobby att attackera sig själv. Det är så jävla sjukt att din kropp vill förstöra sig själv inifrån på olika sätt. Liksom, att det bara är typ så förkyld. Då blir det liksom ett hår i näsan.
Jättetråkigt faktiskt.
Men hur känner du, Emma? Hur känns det för dig att vara den absolut tveklöst coolaste av oss tre just nu?
Det känns jättebra. Ja. Om någon hade sagt till mig när jag var 15 år att jag tveklöst kommer vara den coolaste i ett tjänggäng av tre, då hade jag också sagt, I don't fucking believe you.
Nej.
Men nu är det så.
Nu är det så. Men det är bara för att Vansbrosimmet är så många månader bort. Ja. Så att, snart jämnas ut. Snart jämnas ut allihopa.
New York City Marathon. Det är inte jättelångt bort.
Nej, det är sant. Ja. Vi får leva på det här.
Jag stretchar badmusklerna, det gör jag.
Mm. Hörrni, vad ska ni prata om idag, tjejer?
Ja, jag skulle ju prata om AIDS.
Men det blev too lite close to home.
Too close to home. Så att jag fick istället ta något annat.
Okej, okay.
Det blir istället oskrivna regler i mataffären. Jo, jag tackar.
Mysigt.
Dryper av sex.
Ja, verkligen.
Ja, jag ska prata om gäng. Ett gäng som är lite bortglömt bland alla andra gäng som man pratar om nu för tiden. Nämligen 40-gängen.
Mäktigt. Och jag har ju aktuella.
Ja.
Ja, och jag ska prata om Johan Javeus som hamnade i nyheterna i förra veckan. Han skulle flyga från Göteborg till Stockholm. Och det vet ju alla att det är så jävla dumt. Det är svindumt, det tar ju jättelång tid. För tåget från centrum till centrum tar ju 3 timmar. Medans flyget centrum till centrum, man måste vara där innan, det tar tid. Arlanda Express eller vad man nu tar, flygbussen. Det är 4 timmar som försvinner där. Det är ju så jävla ovärt. Men flyget är ju så himla mycket billigare. Det är ju ändå så. Och in this economy är det väl många. Ja, det är ju faktiskt det. 1300 kronor kostar det lätt om man vill ta tåget Stockholm-Göteborg med lite kort varsel. Medans Ryanair, de flyger samma sträcka för 238 kronor. Och jag vill inte liksom bli anklagad för klasshat genom att kritisera Johan Javeus livsval. Så liksom, you go Johan. Och jag vill vara öppen, transparent, säga att jag själv har flugit den sträckan. Om det är så att man måste vara i Stockholm innan 9 på morgonen en dag och inte har möjlighet att åka dagen innan av någon jävla anledning eller kanske inte har råd med hotell eller vad det nu kan tänkas vara, då är det ju bara flyg som gäller. Så det kan ju finnas många skäl till att Johan Javeus gjorde det som de flesta av oss ändå tycker är rätt jävla sjukt. Ja. Flyga sträckan Göteborg, Stockholm.
Jag vill passa på att lyfta fram MTR Express som man lätt glömmer bort när man kollar på tågpriser. Ja. För de är fan mycket billigare.
Det är de. Inte så mycket billigare än 238 kronor. Men du ska ta dig till och från flygplatsen också.
Precis, jag tror att det är nog fan plus minus noll.
Ja, där ser man.
Jo.
Så det går att komma undan, Johan, så du vet det till nästa gång. För det är en jävla onödig grej att göra, och då handlar det ju inte om klimatet i första hand här vi pratar om, utan om att flygplatser ju som vi alla vet är helvetet på jorden. Där människovärdet slits ur ens bröst. Där man tvingas gå igenom säkerhetskontroller som är förnedrande. Där barnen liksom på något sätt är skrikigare än vanligt. Käringarna kränktare än vanligt. Och gubbarna luktar ännu mer äcklig aftershave än vanligt. Flygplatsen är vidrig. Så vad fan fick Johan att göra det här? Jag citerar ur Markposten. Det var söndag eftermiddag. Ja, jag vill bara säga, då följer ju direkt den här teorin om att det var så tidigt på morgonen och att det var därför han var tvungen att åka. Befann sig Johan Javeus, ekonom på SCB. Så där följer också teorin om att det var så jävla billigt att åka. Och det var därför han gjorde det. I alla fall på Landvetter flygplats på väg hem till Stockholm från ett dagsbesök i Göteborg. Det här är jävligt breaking tycker jag. Att här är kanske den första personen någonsin som verkligen har aktivt valt att flyga den här sträckan. Men det är faktiskt inte det som är nyheten här, utan det som kommer sen i Markbladet. Magen kurrade och det hade blivit dags för en sen lunch. Valet föll på en räkmacka med en öl. Men när det var dags att betala blev han chockad. Man köper vad man tycker är en rälla. När jag ska bara så pratar man inte om man är ekonom på SCB. Förlåt, jag återgår. Man köper vad man tycker är en relativt ordinär lunch och blir rätt förvånad över priset, säger Javeus till Markbladet. Jag säger, vad gick kalaset på? En räkmacka och en bärs. 422 spänn totalt.
Oj, det var väldigt mycket.
Det är mycket.
Det är... Jag tycker inte att det var så jävla mycket. Jag hade förväntat mig väldigt mycket mer.
Var det en bärs eller var det två?
Det var en öl. Det var en öl och en räkmacka. 422 kronor. Det är ju ändå dubbelt så mycket som det kostar att flyga Göteborg-Stockholm med Ryanair, får man ändå tänka.
Ja, det är ju helt sjukt.
Men absolut, jag kan hålla med. Jag tycker så här, 269 kronor för räkmackan, det kan jag tycka att det kanske kan kosta. 153 kronor för ölen.
Ja, det var där du föll.
Rätt saftigt.
Ja, det är ganska mycket, men jag skulle inte förvänta mig någonting mindre på en flygplats. Nej. Det är väl mest det som är det sjuka.
Nej, det håller jag väl i för sig med om. Det är inte som att man går in där och tänker, nu blir det gott och billigt.
Nej. Jag är helt verklighetsfrånvänd, märker jag. Jag visste inte att det fanns så dyr öl.
Nej.
Nej.
Och det tror jag inte Johan visste heller. Han tyckte fan det var saftigt. Alltså. Han säger så här till Markposten. En öl ska kosta under en hundralapp och en räkmacka runt 200. Restaurangen då, vad säger de till sitt försvar? Jo, deras vd försvarar sig med att ett, det är en premium räkmacka. Och två,
handskalade.
Det är en extra stor öl. En 60 centiliters.
Oj, oj, oj.
Och då känner jag, Johan, din lilla gottegris. Det är ju lunch. En öl till lunchen kan man väl tänka sig. Men en 60 centiliters, det är ju en jätteöl.
Då tyckte jag till och med att det var ganska billigt.
Ja,
faktiskt.
Verkligen. Tänk man sa det. Jag ska ändå flyga inrikes i 40 minuter. Bäst att grunda med 60 centiliter starköl. Ni tänker kanske fortfarande så här, tjejer. Är det här verkligen en nyhet? Ja. Det är det faktiskt. För Johan, han postar en bild på Twitter på mackan och ölen och skriver vad han betalar då, 422 spänn. Jajamän, 600 000 visningar är den här posten uppe i nu. Kriminologprofessorn Amir Rostami skriver, det enda rimliga är att vägra. En annan stor tänkare, Richard Herrey, gör skäms-smilies. Och en tredje stor tänkare, Edvard Blom, skriver, det är ju inte direkt så att man kan köpa korngrynsgröt och fuljäst kvass för 30 kronor portionen på en flygplats om ens flight är försenat. Väldigt oklart vad han menar med det, mer än att han nog vill prata om kvass, antar jag.
Ja, var det en kommentar till det här att man skulle ge barn gröt?
Ja, någonting sånt kanske. Någonting
när maten är så dyr.
Ja. Det här engagerar i alla fall tjejer. Och inte bara på Elon Musks äckliga pissplattform, utan också på de ädlare delarna av internet. Flashback. För en vecka sedan så startade Greve FB-tråden flygplatsens hutlösa priser och vill att flashbackarna ska diskutera om priset är rimligt då. Kattknullan skriver, det står ju att det är en riktigt bra räkmacka. Då betalar man ju lätt upp mot 500 spänn för. Det tycker jag är ganska jävla mycket. 500 spänn. Soulflower tycker priset är hutlöst. Ännu hutlösare, berättar Soulflower, var när han själv var på flygplats senast och var på Schiphol i Holland och betalade nästan 120 kronor för en 33 centiliters Heineken och en påse jordnötter. Soulflower skriver: det hade känts okej om jag åtminstone fick nötterna i en skål, men det var bara att äta direkt ur påsen som ett jäkla djur. Det var inte värt det. Och det är sant, sitta där och äta sina öljordnötter i en påse som ett djur på savannen. Där går värdighetsgränsen. Så
jag trodde först du skulle säga att det var ur bartendens hand.
Ur bartendens hand, 120 kronor. Hellre det än som bergsjätterna i Peru som måste flotta ner sina klövar genom att trycka ner dem i jordnötspåsen. Stackare djur. Fem inlägg ner i tråden så har någon kollat upp Johans månadsinkomst. Och den är, rapporterar jordgubbe, en bit över en kvarts miljon.
Det är väl inte så mycket, 250 tus?
I månaden.
Poddmiljonären har uttalat sig. Sitter där med sitt ansikte
så tänkte jag, ja, det är väl ungefär.
Nej, det blir inte så mycket.
Sjukt. Vadå, 250 000 i månaden?
250 000 i månaden. Och det tog Flashback exakt fem inlägg och få fram den här siffran. Xlerox skriver: varför klagar han på restaurangens priser när han själv tar hutlösa 11 818 kronor för att jobba en dag? 22 dagar gånger 11 818 är lika med 260 000 kronor per månad.
Gud.
Då ska man inte gnälla, tycker vissa. Och det var säkert i jobbet ändå. Så att här var säkert avdragsgilt. Jag vet inte om man kan dra av 60 centiliter. Jag tror bara man kan dra av 40, jag vet inte. Magister Bister skriver: det som är mycket mer anmärkningsvärt än priset är att den här Johan Javeus, som tydligen titulerar sig ekonom på SCB, inte är bekant med den allra mest fundamentala regeln i marknadsekonomin. Och här vet jag inte, tjejer, jag antar att han syftar på regeln om tillgång och efterfrågan. Och liksom, visst, om man har varit på en flygplats vid sexsnåret på morgonen, då vet man att det kan vara en jävla efterfrågan på 60 centiliter starkisar. Å andra sidan verkar det finnas en ganska bra tillgång också. Så jag vet inte riktigt varför den regeln funkar här. Men det gör den, kanske. Mental kristid. Tycker ändå att det faktiskt var toppen att Javeus utnyttjade sin starka position i samhället. Det är väl utmärkt att han lyfte detta. De hade knappast lyssnat på typ en ensamstående morsa från Borås. Mental kristidsteori verkar alltså vara att Johan Jarvius ska gå i bräschen för någon slags klasskamp där han talar för de tystade boråsmammorna som i sin tur jättelänge utan att klaga har köpt räkmacka och öl för 422 kronor när de flyger Göteborg och Stockholm, och de har gnällt men ingen har liksom lyssnat förrän nu. Men de allra flesta i tråden känner i och för sig så här: A, kollar han inte priset innan han köpte? Det hade en mamma i Borås gjort. B, kan man inte äta innan eller efter? Flygningen tar ju ändå typ så 50 minuter. Och C, så är det på flygplatser. Det vet alla, som du var inne på, Mia. Men en av få som nyanserar det här, det är Kamrat Blue som skriver: var det handpillade räker från Smögon av morgonens fångst, handvispad majonnäs, egenodlade citroner och hipsteröl? Och då kan jag säga till dig, Kamrat Blue, det här var alltså på en flygplats. Om det inte framgick, så vi kan absolut utesluta alla de sakerna. Boxer 123 berättar en chockerande nyhet för mig, och det är att på terminal 5 på Arlanda, där finns det en hamburgare som kostar 330 kronor.
Nej men gud, jävlar. Det är för sig lite liknande priser som de på hörnet här borta. Enoteka Maglia.
Ja, det är sant, i för sig.
Också för en hamburgare, om jag inte minns fel.
Ja, också för en hamburgare, det är sant. Det är tillgång och efterfrågan där med. Det finns bara fyra
men
andra
han måste ju, han måste ju varit den första som har köpt räkmackan.
Ja,
alltså måste... att alla andra kollar priset och är så, och att de fick fullständig panik när det är så, någon har köpt räkmackan. Vi måste gå. Någon får springa och köpa räkor.
Ja. Men det här med terminal 5, när det liksom nämns, då är det många som går in och har väldigt starka åsikter om den här terminalen tydligen. Turistparadiset till exempel skriver: Arlandas terminal 5 är för övrigt ett enda stort nederlag. Man får gå runt i 5 kilometer runt incheckningsdiskar och säkerhetskontroller för att slutligen bli tvingad genom en gaskammare tax-free. Sen ska man tydligen gå förbi 500 butiker som nu är under uppbyggnad. Jag spår i min kula att dessa butiker kommer vara lika tomma som blickarna hos biträdena som kommer att bemanna dem.
Är det utrikesterminal, eller?
Ingen aning, men terminal 5 suger tydligen kuk. Okay. Kofflet berättar att han var tvungen att handla något på en flygplats i Turkiet nyss eftersom det inte fanns några eluttag på hela flygplatsen utom på den här restaurangen. Så det blev en 33 centiliters öl av märket Becks för 20 euro. Det blev en skamfylld dusch i fosterställning när jag kom hem, sen grät jag mig till söms, skriver Kofflet. Masinga skriver, man käkar aldrig på en flygplats, det är bara idioter som gör det. Men Mr. Koffe håller inte med. Man käkar, men man tar med sig mat. Och billigt vin som man kan dra i sig innan säkerhetskontrollen. Och sen en eller två mackor man trycker vid gaten medan man kollar serier. Fan vad mysigt, tjejer. Han står och bäljar kroppsvarm Castillo de Gredo och sig rulltrappan upp till säkerhetskontrollen med två riktigt svettiga ostfrallor i bakfickan. Är det då man plötsligt känner, åh, semester! Glorfindel skriver, personligen har jag alltid med mig ett eller flera äpplen när jag är ute och flyger. Det är gott, det är nyttigt och det är billigt. Och King Kong Fitness svarar, ja, om man är kvinna. Kontrollstyrelsen tycker att man betalar för mer än bara räkorna. Man får betala vad det kostar. 200 för macka och 200 för ölen på ett ungefär. Inte helt fel. Tänk på den tjusiga miljön. En airport. Mm. Och där visar ju flashbackaren kontrollstyrelsen hur lätt man kan tuta i människor lögner där ute. Att det skulle kunna vara något fint med flygplatser för att de envisas med reklam för dyra märken. Det är fan det högsta beviset på hur lätt det är att sminka grisar, alltså. Att folk tror att det är förenat med lyx och sitta på mindre yta än vad man någonsin sitter annars. Ha med sig mindre personliga tillhörigheter och ha färre rättigheter än vad man normalt sett har. Man sitter och lajvar att man är rik i ett jävla fängelse. Slut på rant. George Stockholm tycker att det värsta med svenska flygplatser är att de är så piniga när det kommer till international businessmen. Man undrar ju Emirates och Qatar Airways business class kunder känner när de kommer in på Aurora eller vad den heter. Det är loungen på Arlanda, har jag googlat om. Källa för alla med ost eller skinka och lite chips är vad du får. Så otroligt noll premiumkänsla som man skäms. Och jag bara undrar, vad fan ska man med premiumkänsla till när man är i ett jävla fängelse? Det är helt sjukt. Men Sam Boyd tycker det är perfekt. Katars kunder, de får vad de förtjänar. Katars lounge i Doha är totalt jävla värdelös. Speciellt om man råkar fastna där en längre tid under Ramadan. Där och då skulle en öl och en räkmacka vara värt 1000 kronor. Okej, de här jävla business lounge-människorna är så jävla vidriga. Alltså det är riktigt äckligt. I liksom jämförelse med de här jävla knösarna så låter faktiskt Johan Jarvius som verklighetens folk. Även om han tjänar en kvarts miljon i månaden. Han är kanske bara en vanlig kille som inte kollar pris. En knegare som tar sig en 60 centiliter starköl en fredag och blir utsatt för det dumma allsmäktiga systemet. Och det enda han kan göra med sina maktlösa händer, det är att visselblåsa på sociala medier i hopp om att någon där ute ska se. Så de ensamstående morsorna i Borås känner att någon är på deras sida. Johan, en man av folket. Nej, det är han ju absolut inte. För det är en sak som skiljer sig väldigt mycket mellan Johan och Kreti och Pleti från Borås. Och det är att när Johan Javius talar, då lyssnar Landvetter. Exakt en vecka efter att Johan Javius kände att det här med inflationen har väl ändå gått för långt, så rusade Swedavias vd till undsättning och lovade genast i rikstäckande medier att sätta pristak på maten på flygplatserna.
Mm. Oj, wow.
Inom en dryg månad, tjejer, då ska en stor stark och en räkmacka inte kunna kosta mer än 10% över än vad samma kombo då kostar i den så kallat vanliga världen. Väldigt snabbt jobbat. Jag kände rika borde gnälla mer om det är så här enkelt.
Vad är den vanliga världen då? Vad jämför man med Heaven 23?
Jämför man med Heaven 23 som jag tror ligger in runt 300-lappen, då hamnar man ju... Hur dyrare var nu? Man skulle också kunna ta den här numera nedlagda, tidigare i podden nämnda hamnkrogen här i skärgården utanför, där räkmacka kostade upp till en 500-ring under en period. Om de hade funnits kvar, då hade Swedavia bara kunnat fortsätta sälja skitdyra mackor och bärs. Men de kanske inte vill göra det. Analfabet har en avancerad konspirationsteori som verkar gå ut på att det här, det är ett sätt för Swedavia att begå självmord. Jag tippar på att det är något med klimatet. Att Swedavia vill minska flygandet och lönsamheten. Och få en anledning att lägga ner flygplatser eller göra det svårare och dyrare att flyga. Och jag ska säga det, jag vet ingenting om flygbranschen alls, jag vet inte. Men det känns som att det borde finnas något mer praktiskt sätt för statliga Swedavia att påverka flygandet än att liksom sätta ett pristak på räkmackor. Eller liksom, ja, jag vet inte. Men det är väl en konspirationsteori så gott som någon. Peter Amp har en annan som kanske låter lite rimligare, tycker jag i alla fall. Kanske denna PR-kupp var planerad sedan länge. SCB-ekonomen kanske var del av ett smart PR-upplägg. Kanske Swedavia är kund hos SCB. Och i så fall så var det ju en väldigt bra PR-kupp. Liksom. Nu kommer det bli en nyhet att räkmackorna finns. De är jättepremium. Det finns 60 centiliter köl. Och nu sänker vi priset. Det skulle kunna vara så. Men jag har en egen teori. Häng med nu, tjejer. Vem hade rimligen kunnat ha ett intresse av att föra upp räkmackan på agendan just precis nu? Jo, kanske de som ligger bakom räkmackans dag. Jaha, fan vad dumt, kanske ni tänker. Har den också en egen dag? Ja, klart den har en dag. Alla har en dag nu för tiden. Och lägligt nog så är räkmackans dag runt knuten den 14 oktober. Bara några enkla dagar. Nämen. Ja. Och då kanske någon tänker så här, ja, sluta vara så konspiratorisk nu, av med foliehatten. Det här har ju ingenting med flygplatser att göra. Jo, tjejer, så här står det på temadagar.se. Räkmackans dag instiftades av Arlanda flygplats 2010. Dagen instiftades eftersom att Arlanda tillsammans med Landvetter säljer flera tusen räkmackor i veckan. Så min teori, det är alltså att Swedavia möjligtvis i samarbete med SAB, kanske med stöd av Twitter och Edvard Blom, har skapat en viral kampanj. För efter 3 år av ökande liksom postpandemiförluster så ska de vända skutan en gång för alla nu och bli en kraft att räkna med igen. Genom att slå försäljningsrekord på räkmackans dag. Och nu kommer man kunna få den som bara 10% dyrare än vad den är på Öckerö, förhoppningsvis.
Wow.
Nej, men jag tänkte prata lite grann idag om oskrivna regler vid handling i mataffär, som sagt. Och det här kan ju vara lite besvärligt för oss socialt utmanade, det här med oskrivna regler. Men ibland är de så tydliga att vi inte ens vi kan undgå att snappa upp dem. Som till exempel att man förväntas vända streckkoden mot streckkodsläsaren när man packar upp sina varor på bandet. Ni gör väl så?
Ja. Givetvis.
Ja, framförallt, jag gör det också, framförallt när jag själv scannar såklart, för att annars så går det ju inte in. Men också till kassören, för det är trevligt. Mm.
Det var någon som sa det till mig, de struntar i om man gör det.
Nej, det gör man inte.
Det står ju att man ska göra det, man gör det.
Det var nyss ett reportage på SVT om liksom belastningsskador och hur jobbigt det är för dem om de behöver vrida på skiten.
Jag fortsätter i alla
fall uppskattar, göra det. De uppskattar gesten, och medans jag vänder så säger jag, gissa vad jag ska äta till middag idag. Och så måste de gissa.
Och vilken mardröm.
Så det är en smekning och en smäll på käften samtidigt.
Det är jättelätt när det är tacos och ganska svårt när det är andra rätter.
Ja, nej men det här är ju dessutom nästan inte ens en oskriven regel, för det stod ju skyltar i kassorna på 90-talet att man skulle göra så för att underlätta då för kassören.
Och står inte det längre?
Jag har inte sett några på länge. Det var en streckkod och så stod det typ vänd den mot dig eller någonting sånt. Mm. Det är knepigt nu, ska jag säga, när de har börjat vända på kassorna. Willys Majerna till exempel. Där är streckkortsläsaren på andra hållet. Så det ser ut som att man medvetet har vänt dem åt fel håll.
Fy fan.
Nej, men jag skulle vilja gå så långt som att hävda att vridning av streckkod i riktning mot läsaren, det är en liten del i att vara svensk. Det är någonting som vi gör i det här landet. Inte för att vi som folk skulle vara extra solidarisk med kassapersonalen, utan jag tror att vi gör det för att vi som grupp är av ett ganska ängsligt snitt. Vi vill göra det som förväntas av oss i det offentliga rummet. Vi vill gärna göra rätt. Min kompis, hon hade en amerikansk tjej som efter ett tag flyttat till Sverige, och när de var och handlade tillsammans för första gången nere vid hängmattan, då utbröt ett fullskaligt jävla bråk på grund av att amerikanskan inte med modersmjölken hade fått med sig reglerna kring streckkoden. Och när min kompis såg det här, hur hennes tjej la upp varorna utan minsta hänsyn till vilken riktning streckkoden hamnar i, då ska min kompis enligt legenden ha skrikit rakt ut i ren och skär förfäran.
Vadå?
Ja.
Så.
Ja, exakt.
Så här, inte ord så, alltså, utan bara läte.
Först skrek hon och sen hade hon sagt, oh my god honey.
Tänk vad chockad amerikanskan måste bli när hon också upptäckte att man måste packa ner varorna själv i båsen.
Ja, det tyckte hon nog inte om.
Jag upplever i och för sig att folk bakom kan bli irriterade, så jag tror inte alla gör det. När man vänder, att folk det... är typ så... Ja, man det... bara, men det är som att man vet ju var de ligger. Det tar typ 3 sekunder längre tid.
Ja, precis. Men vissa hävdar ju då att kassörskan bättre vet och snabbare hittar stickorna.
Det är såklart hon gör.
Ja, precis. Men det är ju, jag vet inte, det måste vara millisekunder man möjligtvis skulle tjäna. De flesta på Flashback, de blir precis lika rasande som min kompis har blottat tanken på att streckkoderna skulle ligga åt fel håll. Men vi har också såklart ett ganska stort gäng som vägrar rätta sig efter töntiga inofficiella regler. En av de här personerna är E-Hitler som skriver: jag var och handlade lite mat idag och när jag kom fram till kassan så slog det mig hur många det är som verkligen vänder streckkoden mot sig så att kassören ska kunna scanna dem lättare. Varför göra det här jobbet? Underlättar för kassörerna. Fuck that. De ska fan också få jobba lite. Av ren jävelskap brukar jag vända dem åt fel håll och gärna ställa på så mycket varor som det bara går på bandet. Gärna stapla dem på varandra. Bluebeast 72 är av samma snitt. Han skriver: jag försöker alltid hitta förpackningar där streckkoden är oläslig så fanskapet i kassan ska få slå in hela numret manuellt. Så Bluebeast 72 anpassar alltså hela sin kost efter vad som maximerar lidandet för kassörn.
Det blev de här cheese doodles med smak av päron och finnkrisp glutenfri till middag idag.
Lustgasad berättar att han brukar gå steget längre och göra sönder streckkoderna. Nej, men... Och TS E-Hitler, han verkar extremt nöjd med att ha bundsförvanter för övrigt. Han ger dem lite fler tips. Man kan också förgylla tillvaron med att sprida ut varor av samma sort lite här och var på bandet så att kassören inte kan slå in antalet på en gång.
Men vad är det för fruktansvärda människor?
Nej, du håller med.
Jag har inte blivit så här ledsen över mänskligheten sen Emma sa att hon hatar Dobby.
Då ska vi höra vad ditt alternativkonto
krävs. Jag sa jävla fitt Dobby, sa jag.
Alltså, sa jag.
Det är sår som aldrig läker.
Vi ska till ditt alternativkonto innan. Krafse. Sicka jävla svinje. Ingen sympati alls, bara ren och skär ondska. Man tappar verkligen förtroendet för mänskligheten när man läser hur jävla fittiga ni är. Fan ta er. Det är nog på grund av sådana som er som världen ser ut som den gör. Det vill säga helt äckligt omoraliskt.
Exakt så.
Jag är också förfärad, det vill jag ändå föra till handlingarna, men tyvärr inte av samma orsak som dig och Krafse. Jag önskar att jag blev så sur över att folk inte är snäll. Men jag är mest grinfärdig över att folk medvetet gör fel. Hur kan man göra fel när man vet vad det rätta nej, det svaret är? Det är fan för
det är som jävligt. Här, kan du svara mig baklänges nu?
Sluta! Och på tal om för jävligt, nu ska vi över till de oskrivna reglerna som omgärdar den lilla pinnen som skiljer ens egna varor.
Alltså jag vet inte om jag klarar med Mia! Jag är så arg redan! Åh gud!
Vad skulle du säga spontant är reglerna kring den lilla pinnen?
Reglerna är ju helt jävla självklara. Du lägger upp pinnen när du är klar. I slutet av dina varor lägger du upp en pinne om det är någon bakom dig. Om det inte är någon bakom dig behöver du kanske inte lägga upp en pinne. Men det kan... vänta, du kollar. Jo, men det kommer någon. Du lägger upp en pinne, va fan.
Håller du med, Emma?
Ja, exakt så.
Efter man har handlat lägger man upp pinnen.
Ja, till
efter
den
att man har handlat.
Till den efter.
Man lägger den till den nej, men, efter. Man lägger nej, man lägger innan man måste.
Vad säger Emma nu?
Jo, när man lägger upp först sina varor och så lägger man upp dem med streckkoden vänd och så säger man gissa vad jag ska äta till middag. Och när man har lagt upp allting och bandet rullar, då lägger man i pinnen så att nästa kan komma och fylla på.
Just det.
Och allt detta är ju förutsatt då att man inte hade ett djur framför sig som inte la en jävla pinne. För då måste man ju lägga pinnen själv. Och det gör man.
Ja.
Det gör man och då låter det så här. Så stirrar man på ryggen på den jävla pittan framför.
Man kan demonstrativt också inte lägga en pinne så att den blir stressad över att den kommer behöva betala min tacos. Och då kommer den lägga en pinne.
Alla era förslag är jättebra, men kan ni hålla dem på insidan lite till? Jag har en luring. Ja. Vad händer om man den framför en, den har handlat, lagt sin pinne. Det kommer någon bakom en som ska handla svin mycket grejer. Man själv ska bara ha något bakom kassan.
Ja, den är stressig.
Lägger man en den pinne, jag brukar göra så här, att jag lägger en pinne efter mig ändå med ett stort tomt tomrum däremellan som markerar att här är jag, det här är min plats på bandet.
Ja, nu fattar jag vad du menar. Ja, men då lägger jag hellre en pinne för mycket än för lite.
För det som händer.
Skonsamhet som kassörskorna får av att jag vänder sträckorna rätt, den ska tas igen på att de ska behöva hålla på och plocka bort mina meningslösa pinnar.
Den tanken har inte ens slagit mig, utan då har den andra lagt pinna och så börjar den andra lasta på ju, och så står man i kläm i mitten. Då måste man ju skrika.
Ja, det där är inte mina varit.
Nej, nej!
Jag vet.
För att det är så förnedrande. För att de inte ska behöva ta bort.
Ja, det är det faktiskt. Är det svenskans vackraste ord? Mm.
Alltså, det är väl därför vi har det är väl därför vi har uppfunnit kiosk. För att man ska kunna handla cigg och snus och så. Och inte behöva gå in i en mataffär och lägga pinne.
Bassplay då, en av Inas ytterligare alternativkonton, skriver så här: man fick ju lära sig som barn att man lägger en sån efter att man har lagt upp sina varor på bandet. Jag brukar demonstrativt och irriterat ta en sån och slänga upp en pinne efter folk som inte gör det. En av max 10 säger: oj, ursäkta, jag glömde. Lika passivt aggressiv.
Jag är väldigt nyfiken på, för här vill jag ändå göra en gradskillnad här. Jag gör det bara om den personen är framför mig. Jag springer inte fram längre fram i kassan. Om jag står på plats 7 och ser att vi har en pinsituation, då springer, så tolkar jag honom eller henne. De ändå springer fram och dönar upp en pinne
i fallet. Ja, det är fan otroligt i så fall. Obey Cannibal håller inte med. Den skriver: det är du som kund som lägger den efter kunden innan dig om det behövs. Varför i helvete ska man lägga pinnen om personen bakom bara köper cigaretter?
Ja, men det har vi ju fått lära oss nu.
Han får inte med, mycket medhåll här, ska jag säga. De flesta skriver, precis som du var inne på, Emma, att det ligger i kunden framförs intresse att inte behöva betala för kunden bakoms grejer. Och därför ska man lägga pinnen efter sig. Men känner man inte också att det ligger lite i kunden bakom sin intresse att få med sig sina varor hem?
Jo.
Alltså om kunden framför köper ens varor, då kommer den ju också packa ner varorna i sin egen kasse. Så det känns inte som att det är ett vattentätt argument.
Jag ska äta middag. Fiskgratäng och tacoskal, jag har ingen aning.
Ja, det är exakt vad jag tänkte. De har precis hissat tacos och då kommer det lasagneplattor. Fy fan. Då är det ju jättedåliga arbetsvillkor.
Verkligen.
Så kan man inte ha det. Ja.
Techno is best skriver: det är gentlemannamässigt att lägga dit gränspinnen själv efter att man har lagt upp sina varor.
Så ja.
Jag vill ändå mena att OBS, som enligt Flashback ska ha uppfunnit citat gränspinnen då på 80-talet för att effektivisera kassorna, verkligen har berövat dagens heterokvinnor på all romantik om killar går omkring och tycker att de är charmerande gentlemän när de lägger dit pinnen efter sina jävla varor. Beard Braid skriver: nu ska farbror berätta hur det var förr. Efter att man slutade handla över disk kom bandet utan gränspinnar. Och det fungerade smidigt såvida kassörskan inte var autist. Fram till mitten av 90-talet typ. Men även autister måste få jobb. Och då fixade man gränspinnar så att kassörskan kunde vara autist och slippa ögonkontakt med kunderna. Och nu är det, som du säkert vet, endast utvecklingsstörda som jobbar i butik. Allt tack vare gränspinnen.
Ja, och nu är det också så att autister, inga namn nämnda, går och handlar i affären. Och då måste man ju ha dubbla pinnar. För att då kunna markera att man bara ska ha någonting bakom kassan.
Ja,
så att det har ju utvecklats väldigt. Ja.
Det har verkligen utvecklats. Men det ligger också någonting i det han säger. Jag tycker att han har en väldigt, väldigt bra poäng.
Ja, men såklart när det var så typ: tjenare, tjenare gubbar, ja, det är Fredriksson som köper bröstsocker. Då är det klart att så här, hon visste väl alla bykassörskan exakt vad alla skulle köpa.
Ja, så var
men
det
nu
säkert.
Blev man ju, sen urbaniseringen, så tänker jag att det inte funkar längre.
Det kan faktiskt stämma det här. För jag började jobba som kassörska på byn någon gång vid slutet av 90-talet. Och jag antar att jag blev aktuell för det jobbet bara på grund av att gränspinnen hade kommit.
Ja, det är ingen som tror du hade klarat det jobbet annars.
Nej, jag menar
direkt korrelation där.
Precis. För enligt Flashback och er uppenbarligen så är jag ju så autistisk att det finns anledning att misstänka att till och med min homofili är ett särintresse. Det är någon som har skrivit det. Jajamän, jävla geni.
Det är det i särklass roligaste jag har hört i hela mitt liv.
Ja, det är så jävla bra.
Hegernataren skriver: folk som inte lägger upp pinnen efter sig saknar totalt hyfs. I en perfekt värld hade det funnits arkebuseringspatruller utanför varje butik som förde bort och humant avlivade dem som inte lägger upp pinnen efter sig. Och Varangian skriver: mitt Europa använder inga gränspinnar.
Han har ju sådana där fiskebyxor. Nu fattar man ju sådana med jättemycket luft i skrevet. Fy fan.
Vad fint att man ändå ska arkebuseras på ett humant sätt.
Ja, vad fint, gillar det. Mm. I juli i år så startade användaren Jesse Lee Peterson tråden "man slagen i ansiktet hade inte lagt kundpinnen på kassabandet". Och här är det faktiskt lite lurigt, ska jag säga. För i nyheten som tråden handlar om, där står det ingenstans vilken av kunderna det var som blev arg. Var det han bakom som blev arg och drömde till för att han framför inte hade lagt en slut pinne, eller var det han framför som blev arg för att kunden bakom inte hade lagt en startpinne? Det är ingen som vet, men ändå tar alla i tråden för givet att kunden har slagits för just deras tolkning av reglerna. Hatar bögar skriver: helt rätt gjort enligt mig. Idioter som inte lägger nästa kundpinnen ska fan slås sönder. Ser ni vad jag menar? Ja. Retard Carrot skriver: det är bra att gemene man står upp mot mongon som inte har vett att lägga pinnen på bandet. Rätt ska vara rätt. Don Ronaldinho skriver: hade någon rört mig på grund av en jävla pinne, då hade jag dödat honom på plats. Svenne Hura, lite kavibbar där innan, skriver: de som inte lägger upp pinnen efter sina varor tenderar ofta att skita i och lyfta ner sin korg från avsatsen utan lämnar en helt sonika där. De vill helt enkelt inte göra någonting som de ser som smutsjobb utan vill att den efterföljande kunden ska lägga ut pinnen och lyfta ner korgen. I helvete heller att jag kör.
Nej, men det gör man ju. Men man gör det ju argt.
Smäller och slamrar.
Ja, det gör man som man håller på.
Eller så, så får man säga: ursäkta, du glömde korgen.
Det är det värsta.
Nej, det gör det inte.
Nej, men vet ni
vad?
Då är det fan bättre att slå till någon. Det där är en större,
ja, men vet ni vad? Vilka som gör det? Det är ju kvinnor som är över 65 som vågar säga sådana saker. Ursäkta, du glömde korgen. De kan,
nej,
också säga när ungdomar...
Jag skulle aldrig säga ursäkta.
Nej, då säger inte ursäkta dig. Jag är så stark så jag kan fortfarande liksom slamra grejer och så. Jag har några år till av slammer i mig. Just, men jag kommer gå över ju... till de kränkta utandningarna snart. Det kommer. Ge det 5 år, säger jag.
Ja, men de har liksom byggt upp något patos. Det är samma när ungdomar eller andra kastar skräp på gatan. Då blir jag ju ledsen och gråter inombords. Men tant över 65 är så: du glömde ditt skräp. Ah, det skulle jag ju aldrig våga säga. Nej. Aldrig.
Nej, det blir nog huffar och puffar för oss, tror jag.
Ja, jag tror det kommer passa oss mycket bättre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Rock with the cock out skriver
brukar inte rock out with the cock out.
Nej, rock with the cock out. Okay. Jag skriver så här: jag brukar alltid lägga upp mina varor rätt bakom någon annans om de inte lägger pinnen på bandet. Mm. Det är inte mitt problem om någon annan vill betala mina varor.
Bra tips.
Men det är ju hans problem, Mina. Han får inte med sig sina varor hem.
Jo, man börjar ju prata om det sen. Var låg dina grejer? Jag vet inte, jag såg ingen. Det var ingen pinne. Jag ska testa.
Gör det, men du får ju inte med dig det du har handlat.
Mm. Gärna bara skit.
DHFJS 2930 SJ skriver: sist någon glömde sätta kassapinnen innan den lassade på sina varor, då köpte jag stolpskottets chips och mjölk innan jag stoppade kassörskan. Gissa om han blev paff när han insåg att han behövde gå igenom hela butiken för att hämta mjölk igen. Och då kan man väl fråga sig vem som vann i den här situationen. Tror ni att han bakom har lärt sig någonting av DHFJS 2930s betalande och att han tog hans mjölk och chips? Han bakom kanske dessutom hade ett samtidigt projekt där han försökte lära DHFJS 2930 SJ att lägga pinnen efter sig, och att straffet han fick för att han inte gjorde det var att betala för extra chips och mjölk. Känner man inte att det kanske är dags att emigrera när man läser sånt här? Någonting annat som får mig att känna ett väldigt, väldigt stort emigreringssug, det är rörelsen som växte fram år 2016 som gick ut på att utmana en annan oskriven regel kring kassapinnen. Så här berättade Expressen om det hela.
Den oskrivna regeln är att kassapinnen ska läggas horisontellt över kassabandet. Men vad händer egentligen om man lägger kassapinnen på ett helt annat vis? Det försöker tusentals svenskar ta reda på via Facebookgruppen Vi som vrider på pinnen. Det hela går ut på att vrida på pinnen vertikalt och invänta reaktioner från omgivningen. Sedan fotograferar man sin snedvridna kassapinne och publicerar bilden i Facebookgruppen.
Det här var det sjukaste jag hört i hela mitt liv. Ja, vissa vill verkligen bara förstöra.
Ja, men man känner man inte, nu får kometen komma. Alltså det är fan dags alltså. Jävlar.
Disrupt bros.
Ja. Nej, men vi får väl enas om att det verkar vara en mindre tydlig regel vems ansvar det är än streckkoderna i alla fall. Alla tycker att pinnen är väldigt, väldigt viktig, men de är inte överens om hur den ska tillämpas. Det är som gjort för att folk ska bli misshandlade. Vi ska nu över till den allra minst tydliga regeln av dem alla i mataffären. Hur man förväntas bete sig när en ny kassa öppnar.
Den är svår.
Den är svår. TS Yttrandefriheten skriver: ett fenomen som jag har grunnat över sedan barnsben är vad som händer med kösystemet och turordningen när en ny kassa öppnar. Folk i de bakre leden förvandlas ofta till rovdjur och kör något survival of the fittest race till den nyöppnade kassan. Turordningsreglerna verkar inte gälla för oss duktiga svenskar som är så noga med just det här. Vad beror det på? Vad är rätt och vad är fel?
Det här är väldigt tydligt, tycker jag.
Tycker du det? Berätta.
Ja, nej, men det är ju verkligen att kön fortsätter. Så att den som stod längst fram i den gamla kön är ju nu längst fram i nästa kö.
Jag håller inte med riktigt. Jag tycker
klart som korv.
Alltså, jag skulle säga, har du liksom direkt kontakt med bandet på något sätt? Typ? Om du är person 2 eller 3, då står du kvar. Och resten av kön flyttar sig, tänker jag.
Låt oss säga så här, om pinnen har lagts upp för dig, då kan du stå kvar.
Då är bandet din.
Man springer ju inte som ett rovdjur, utan man säger ju ursäkta till den andra eller tredje dag. Nu är det bandet uppe, och så följer alla snällt efter. Eller varannan dag. Då får man blixtlåsa lite.
Okej, så någon slags liksom turord. De som har stått först i kassorna som har varit öppen sedan tidigare, de tänker ni har företräde på de nyöppnade kassorna.
Jag skulle säga minus typ 2 personer som får stå kvar. För de har så snart...
Men får man inte alltid stå kvar? Får man inte ens välja det?
Jo, såklart. Men jag menar att jag tycker inte att typ, om det är en person som står bakom den som håller på och köper nu, så tycker jag inte den ska ta sin grej och bara snedda över direkt.
Just
för jag tänker typ, det är ändå din tur om typ en sekund. Du tjänar så jävla lite tid. skit i det. Liksom.
Just det.
Och kanske även den bakom. Jag skulle, om jag skulle vara på person 3, då skulle jag fundera på det. På person 4 skulle jag gå och tänka att nu är det min tur på det nya bandet.
Ja, jag skulle säga att det har blivit en kö helt plötsligt och så till 2 kassor och så står man och väntar lite.
Det är lite som en förkö och en kökö. Liksom. Du har liksom eliten, det är ändå de som är liksom i närheten av tuggummina. Typ. De står kvar.
Jag fattar. Men Emma, du utgår ju nu från att alla kassor är nära varandra. Vad händer när en kassa 5 kassor bort öppnar?
Åh gud, då går man hem.
Ja, det är väldigt svårt.
Då blir det ingen middag.
Det är också svårt när det tillkommer nya till kön som inte förstår att vi har ett blixtlåssystem här.
Nej.
Utan då går ju de direkt fram till...
Ja, men det där är lite,
lite som på motorvägen när det är stopp.
Man kan ju inte ha, ett blixtlåssystem på 3 kassor. Det är väldigt få affärer som är designade på det sättet.
Det är väldigt, det är väldigt...
Men i en drömvärld.
Ja.
TS,
men den är svår, det är den.
Ja, TS i alla fall, yttrandefriheten, han är helt på eran linje. Han tycker att de som står längre fram i de existerande köerna, de har förtur till den nyöppnade kassan. Rutan svarar, är du en apa eller? Du har valt kö. Vad som händer i kassan bredvid angår inte dig. En ny kassa är obruten mark. En oskuld, ett obestiget berg. Den som lägger upp varorna först står först i kön. Den som kommer efter står efter. Fattar du? Kansas City Faggot skriver, som ni kanske anar är jag en man med fast karaktär och hög moralisk fiber. Jag skulle aldrig sjunka så lågt att jag jagar sekunder genom att slinka iväg till en ny kassaskö. Dessutom visar statistiken att fler lämnar den gamla kön än som stannar kvar. Så den som stannar kvar vinner alltid i det långa loppet. Jag har letat efter den här statistiken. Jag har inte hittat den. Eventuellt har jag letat dåligt. Bruno Djungel skriver, är det så mycket konstigare än att köra bil i en trafikerad rondell egentligen? Det faller sig naturligt. Har jag bara 2 varor så känner jag inte någon skam över att knalla över till den nya kassan. Alternativt lyssnar man på personal till kassa 3 och går och ställer sig vid den kassan innan den har öppnat. Jag har varit med om personer som ställer sig i den nya kassan, vänder sig om mot övriga köare och skriker, jag har bara det här smörpaketet, för att övertyga resten av butiken om att man gjorde rätt.
Andra, gulligt ändå.
Så jävla gulligt. Andra har trängt sig före i den nya kassan och slitit bort varor för att de minsann stod före den andra i kön. En old beginning håller helt med. Det är mängden varor som avgör hur man får bete sig. Har jag typ 2-3 varor kan man nog se någonting rovdjursaktigt även i mina ögon när kassörskan ropar att en ny kassa är öppen. Har man mycket varor ska man fan vara jävligt passiv innan man slänger sig på nästa kassa och ta en blink runt sig för att se om det är några med få varor i närheten. Har du kundvagn borde du fan få spö om du byter kassa.
Ja, här känner jag att det också ligger en stark poäng alltså.
Ja, och det gäller ju också om du går med kundvagn och inte självskannar. Om det kommer någon med 2-3 grejer bara, då ska den gå före om man har kundvagn. Eller då frågar man ju alltid, du som har så lite grejer, vill du gå före?
Självklart.
Mm. Det kan man göra om man är lagd åt det hållet. Biggest D skriver att han brukar byta kassa om han får ögonkontakt med den söta kassörskan som är på väg att öppna en ny kassa. Då brukar han passa på att småprata lite med henne. Il Pobre svarar, det är tvärtom för mig. Jag betraktas väl som attraktiv av de flesta tjejer. Prata inte så mycket med kassörskorna, inte ens de jag tycker är snygga. Mer än de vanliga köpfraserna. Sen när jag ska betala, då ser jag i ögonvrån att de stirrar ohämmat på mig. Jag tror det hade varit bra för Il Pobre om någonting semidramatiskt hände med hans ansikte. Så att han behövde odla lite personlighet och fick vältra sig i lite nyttig otrygghet. Kanske ett permanent utslag på näsan, till exempel. Det har jag hört ska vara lite tufft. Isnatt skriver, ibland när det är kö så går kassörskorna fram till en tom kassa och tisar. Hon går till stolen, här rusar 2 dårar fram och så rättar hon till den. Tittar förvånat upp med en min som säger, nej, jag ska inte öppna. Hon plockar lite papper, går framför kassan och nu tror halva kön att hon ska vika in den där stoppskylten och öppna kassan. Så kön står liksom och frustar och hovrar. Men nej, hon ska bara rätta till tidningarna så skjuter hon iväg den där vagnen med kundkorgar och försvinner. Brysilla skriver, en gång stod jag bakom en gubbe med rullator som segade sig fram i kön och var så krasslig. Sen hördes en röst, det går bra i den här kassan också. Och gubbjäveln for dit som en katt som hade fått senap i arslet. Jag blev förbannad och ställde mig bakom honom och sa, jävlar du, det där skulle Försäkringskassan ha sett. Charmigt.
Mm.
526 skriver, det rätta är att den bakre halvan av kön flyttar över. Det vill säga om det är 10 pers i kön går nummer 5 till 10 till den nya kön.
Det där gillar jag.
Femman börjar. Mm. Ja, det är ju som teori är ju väldigt bra. Men, nej, men har du någonsin sett det här ske i praktiken, Ina?
Nej men typ, alltså jag tycker liksom, ja men jag tycker, kanske inte 5 men från 4, från 3-4 där någonstans. Ja. Det tror jag nog.
Nej,
jag handlar ju bara i butiker som har en kassa eftersom att jag köper all min mat på världens dyraste affär. Coop, Mariaplan. Mer egna märkesvaror än någonsin. Nej, det är sant i och för sig. Det är ju när jag är på ICA Majorna som det kan hända.
Ja, precis. Jag tänker att det brukar de som kommer bakifrån. Den personen som är sist i kön.
Ja.
Och så kommer en ny kassa som öppnar. Den har ju alltid momentum i sin rad. Han är på väg in.
Och har också bra överblick över spelplanen.
Mm. De brukar alltid hinna först och de brukar se till att vara.
För sådana är de. För sådana, de som står där bak.
De sista. Jag tror att för första gången, eller vad jag i alla fall inte sett det förut, att även självaste Magdalena Ribbing står svarslös när hon får frågan om vilka regler som gäller för en ny kassa som öppnar. Hon säger så här, det finns inga vedertagna regler i Sverige för detta intrikata problem. Enklast vore att affären hade någon slags ordning som med högtalare eller skylt meddelades kunderna. Som det är nu får man stå ut med att somliga ser kassakön som ett startfält och en tävling och rusar till nästa mål så snart ett sådant öppnas. Tuffast, alternativt druligast, vinner i alla fall sina 3 minuter, men knappast övrigas sympati. Och jag antar att den hon pratar om är flashbackaren Anktalare som skriver, det är djungens lag som gäller. Härom året fällde jag en kärring som druttade på backen och slog i huvudet. Hon dog inte, men jag såg henne i rullstol veckan efter, så nu blir det svårare för henne att springa om samma situation skulle uppstå igen.
Oh, oj.
Det har hon lärt sig.
Mycket.
Ja, har lärt sig, ja.
Nu har hon lärt sig.
Gud. Jag är så arg nu.
Man kanske ska börja göra en egen kassapinne.
Ja, jag tänkte precis på det, att folk kan med sig en egen. Fan vad störigt. Mm.
Jag såg ett skämt som jag tror skulle falla knyckare i smaken. Det var någon som hade sagt till personen framför, typ, jag brukar också alltid lägga upp kassapinnen, men det spelar ingen roll hur många gånger jag lägger upp den, jag får ändå aldrig köpa den. Och då hade kassören med död blick tittat på honom och blippat kassapinnen och kört iväg den. Och den låg inlagd i systemet.
Okej, Broudsies.
Yes.
Jag har läst en tråd från 2008 som när det begav sig skapade engagemang på forumet. Inte lika mycket engagemang som gängkriminaliteten gör idag. Men det kan bero på att 2008 var det inte kurdiska räven och värvning av barn till gäng som var det stora problemet. Utan det var en annan typ av småfolk i kluster som gjorde livet surt för medborgarna. Några som Flashback och användaren Azerbaijan valde att göra upp en gång för alla med i Flashback-tråden. Vad ska jag göra med 40s-packet?
De jävla svinen. Mm.
Vi har alla stött på dem, vi har alla varit där, vi har alla varit dem. Azerbaijan är en av alla de som då runt 2008 konfronterades med den tidens hemskaste gänge, fjortisarna. Han gör en lång trådstart om det här mötet med fjortisgänget. Han skriver så här. I området där jag bor så är det fullt av små översminkade slynor. 15-åringar med stora kläder och skrikiga mopedpojkar. Jag håller mig på min planhalva och de brukar hålla sig på sin. Men ikväll var jag på väg hem. Jag lunkade, hade musiklurar i öronen och en cigg i käften. Jag mötte ett gäng av 15-åringar. Har du några cigg vi kan få? Ropade en av dem. Helvete att de skulle få mitt ciggpaket. Så jag sa, nej tyvärr, denne i munnen är min siste. Då kom någonting flygandes. Det var en jävla ölburk som ven förbi huvudet på mig. Jag kände genast hur jag blev riktigt jävla förbannad. Kasta en ölburk för att jag inte ville bjuda 15 pers på cigg. Jag vände mig om och såg att de gick mot mig. så jag drev lite med dem. Vem var det som kastade? Sa jag med turkisk accent. Sen tog jag upp ölburken och kastade tillbaks mot gänget i ren ilska. Det fick jag ångra. De var uppenbarligen sugna på att slåss och jag är en svag, rätt smal kille som sällan tar till våld för att lösa konflikter. Jag föredrar att lägga fram argument och diskutera som ett civiliserat folk. Dessvärre delade inte motparten min filosofi. De började springa mot mig. 15-åringar i stora jackor, för stora jeans, tjejer i horblont hår och fula kepsar rusade mot mig likt en hord av vildsinta bufflar. En fysisk konfrontation var oundviklig. Jag ställde mig i försvarställning och var beredd på det värsta. Det måste sett ut som en strid från Sagan om ringen. Jag fick ta emot en hård tackling från ledaren i fronten, landade i ett tungt fall på marken. Som tur var så gjorde det inte så ont. Han var antingen svag eller så tog han inte i så hårt. När jag hade samlat mig reste jag mig och började springa som en elitidrottare. De var fortfarande efter mig. Några sprang tillbaka till sina mopeder och några fortsatte följa mig. Jag klarade mig i alla fall hem. Min snabbhet övervann deras stora kläder och bristande motorik.
Oh, oh, gud.
Det var själva slaget där då. TS fortsätter sen och skriva: men nu till frågan, hur ska jag ta i tur med detta fjortispack? Fundera på att slänga in Molotov cocktails i deras bostäder någon natt. Hur ska jag få ut mina aggressioner på fjortisgänget? Mycket bra fråga.
Ja, verkligen. Tungt, så jobbigt att vara så medveten om hur dålig man är på att slåss. Och inte göra sig några illusioner. Och så springa på ett sånt kaxigt gäng. Fy fan vad segt.
Också så fint att dela med sig av det på Flashback. Man tänker liksom att han ska bli hånad. Men det blir han faktiskt inte. Utan det här inlägget skapar istället supermycket engagemang på forumet. Vi kan börja med de mjuka förslagen på hur Azerbaijan ska lösa det här övergreppet han har varit med om från barn. Eknal skriver: skaffa lite egenrullade cigaretter kryddade med ditt eget rövsmör som du kan bjuda på. Raketsnor skriver: alternativt att du i helt vanlig lugn ton berättar för deras föräldrar vad som har hänt, att skolan är informerad och att en polisanmälan är inskickad. Och Azerbaijan svarar: jo, men jag vet ju inte namnen på någon av dem, så det kommer förmodligen inte hända någonting. Ja.
Nej, och svårt att se skillnad på dem också i den åldern.
Verkligen.
Vet inte vilka det är. Så de två, det var ju då de mjuka förslagen som kommer in i tråden. Säga till föräldrarna, polisanmäla eller bjuda på rövsmör. Då kan vi gå vidare. För Flashbacks universalråd är ju inte konstigt nog naturligtvis: beväpna dig! Raketsnor skriver: pepparspray är otroligt effektivt. En svepning kan lätt sänka 6 person för åldrarna är rätt. Medvind, kort avstånd, ungefär samma längd på offren. Eknal, ha alltid kniv på dig. Momashka, gå ut med järnrör och klipp knäskålarna på varenda en av dem. Allers, pistol är en bra idé, men jag kan inte sitta här och uppmuntra dig till att skjuta en kille. We're Caperfly, systematisk diskret terror. Beställ porrtidningar i deras namn. Anonymt tipsa polisen om droger och plantera hash i deras mopeder. Melakesh, skjut ledaren i knäskålarna. Det hade jag gjort. Raketsnor, därefter kan du dra upp asbetongen och panga på dem. Buttplug, ta med dig handbojer så att du kan kedja fast ledaren vid en lyktstolpe. Schnitzelfritz och knulla honom.
Oj, det blir det också ett övergrepp på trådstarten här. Som ska behöva ligga med ett barn, göra sig till pedofil.
Ja, det är väldigt många brott han är skyldig till om han ska göra exakt alla de här förslagen. Väldigt, väldigt många brott faktiskt. Men jättebra förslag allihop såklart på hur man hanterar småglin som muckar med en nattetid. Och det är inte bara TS som är en vuxen man som har blivit utsatt för terror av minderåriga fjortisplågor. Den här starka berättelsen som TS bjuder på får fler att vittna om samhällets småfolk som gjort livet surt för dem. Och här kommer några berättelser. Audio skriver: Jag har en lillebror som råkat i handgemäng med traktens fjortisgäng. Jag har alltid försökt snacka med hobbitledaren och hans coola gäng, men då har de alltid vägrat att lyssna. Jag slutade visa nåd och lät dem hälsa på John Blund. Ja, våld är enda lösningen på 90-talisterna. Och Loffe 007 vittnade om en liknande upplevelse. Han skriver så här: jag var nere i Göteborg under Gotia-kuppen. Satt på en parkbänk med en polare och då kom det ett gäng varav ledaren var 180 cm och resten nådde honom till midjan. Jag tittade på min polare och sa idiot om långholken. Detta uppfattades av en av pygméerna som berättade allt för flaggstången. De var helt klart ute efter bråk, kunde gärna tänka mig att sparka lite pygmérumpor. Ja.
Det är så jävla bra. Jag är väldigt glad att ledaren är det långa. Fan vad bärs det hade varit om det var ett sånt gäng där alla var 1,60. Och så var det en som var liksom 1,90. Och så var det bara en av de random 1,60 som var ledaren. Vad sjukt det hade sett ut. Det var så, jag är bara en i gänget. Okej, ja.
Men också gulligt ju.
Ja, faktiskt. Mm.
Användaren inte som du har också upplevt fjortisjäggen. Han skriver så här: jag var ute en sommarkväll med min kompis Pelle. En bit bort sitter en flock fjortisar runt en fontän. För unga för att komma in på krogen. För dumma för att hitta på något annat än att stå och hänga. Hanarna tävlade om vem som kunde röka flest cigg och skrika kom då och jävla fitta åt varandra. De påminde om rytande lejon på en vidsträckt savann. Bara det att lejonen hade väldigt, väldigt, väldigt små könsorgan.
Oj! Ja, nej, det var väldigt konstigt att han tittade så noga.
Ja, det gjorde han.
Han kanske också har blivit utsatt för ett övergrepp och blivit pedofil.
Fastkedjad. Sen skriver han: honorna höll sig på sin kant med sitt jävla kacklande. Fyra skitungar som knappt fått pungkulor, det visste han också, uppenbarligen. Marscherade mot oss. I spetsen gick en ful Tupac som spatserade värst av dem alla. Innan vi visste ordet avstod de på alldeles för nära avstånd. Pelle gav ful Tupac en riktig lavett. En sån jävla lavett att man kunde höra hur några tänder studsade mot en tegelvägg. Innan vi drog böjde han sig ner till ful Tupac, rullade ihop en 500-ring och pillade in den i killens näsborre för att stoppa blödningen. Skit ska skit ha.
Det känns inte som att det stoppar så mycket blödning utan mer bara att man bildar en kanal där det rinner, liksom det rinner ut.
Ja. Ja. Alltså 500 spänn skulle inte jag kalla skit heller.
Nej, verkligen inte.
Skit ska skit ha. Det är nästan värt att få en lavett.
Nej, fan. Ja, det gick ju rykten om folk som var så hittade 500 lappar i sina fickor. Typ. Exakt. Man själv hittade någon röten 10 om man hade tur.
Otroligt. Jag hittade 500 spänn en gång på spårvagnsspåret. Oh. Det var fantastiskt. Oh, 18 år gammal. Gick och köpte Piggelin för alltihop. Mm. Azerbaijan då, som är trådstartaren, som gillar att kommunicera sig fram till lösningar och inte ta till våld, är inte lika stridslysten då som övriga forumet. Men han har kommit på en grej som han kan göra som hämnd mot fjortisgänget. Azerbaijan skriver: jag ska skära sönder deras sitsar på EU-mopederna, repa lacken och hälla massa hundbajs i tanken. Situationen har eskalerat. Nu är det krig. Och användaren Goldbear tycker att det här är en bra idé och tillägger: att skära sönder däcken på deras mopeder, det är en riktigt bra idé. Det är deras ögonstenar. Tänk gudfadern när han skär av huvudet på någons käraste häst. Och tampas med fjortisar kommer alltid vara en ädel konst. I detta läge hade jag tagit till en lite mer hitman-taktik. Arbeta i skuggan och ta ut dem en och en. Användaren Slagsmål hänger på och utvecklar mopedidén som nu då också är en hitman-idé. Han skriver: försök göra allting under en natt. Annars kommer de som inte är helt retarderade att kommunicera med varandra. Och det vill du inte. Så alla måste ner på en och samma natt. Gone in 60 second style. Använd allra helst aluminiumslagträ som gör minst ljud av sig. Du bör ståka dem över en tid och se vilka mönster de rör sig. Vart du med största möjlighet kommer över dem en och en. Sen, rent ut sagt, rånbög mörda, helst med något trubbigt, typ en bil.
Ja, oj, 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 ja verkligen.
Ja, det var väldigt mycket där faktiskt. Azerbaijan tänker efter en stund på de här förslagen som han har fått och svarar: jag är beredd att gå väldigt långt. Kan ta mig fan sträcka mig till fängelsestraff.
Oj, oj, oj.
Ja, det är en snabb vändning.
Ja, verkligen.
Azerbaijan har på väldigt kort tid faktiskt gått från då planen att jiddra med fjortisarnas moppar till att kunna sträcka sig till en plan som innebär att rånbögmörda fjortisarna med bil.
Men vad är det, ursäkta en okunnig, men är det att man också våldtar någon med batongen? Eller vad är liksom definitionen av
det? Jag tror mer det är att man har satt ihop tre ord. Jag tror inte att det nödvändigtvis finns en vedertagen.
Men skulle det inte, det borde ju rimligtvis ha någonting med bögerier att
göra. Ja,
ja, ja. Det är ju väldigt falsk marknadsföring.
Ja, jo, men det kan också vara att man rånar någon på ett ganska bögigt sätt.
Hej!
Hej!
Får jag din klocka tack?
Ja, eller dödar på ett bögigt sätt kanske. Det är någon utav grejen. Jag tänker att det är den personen som gör som är bög.
Okej, okay, jag tänker att han la så himla mycket fokus på det här.
Ja, men det kan vara en bögförklaring också. Mm-hmm. Hit med pengarna, du är bög, nu ska du dö. Alltså, det kan vara så... Okay. Mm.
Det är, jag tror verkligen bara det är en sammansättning av tre ord, för att det är verkligen att han ska råna fjortisarna, för de har ju ingenting. Han ska inte böga med dem, men han ska mörda dem då, med någonting trubbigt, helst en bil.
Men han ska göra det med en bil, men det är ändå viktigt att han gör det en och en. Han kan inte bara köra ner till korvmackan och gå loss typ, utan han ska ändå följa efter dem svinlänge för att döda dem med ett så jävla trubbigt vapen som en bil.
Men det är konstigt om han inte, inte heller mordet var det han skulle göra, då hade jag förstått det, för då var det ju tre saker där inga var sanna. Men själva mordet är ju sant. Ja. Det är bara rånet och bögeriet som inte är sant.
Som inte
det är inga regler, det är inga tydliga regler. Det är bara det jag vill säga.
Det är som en kassapinne.
Men det är ett bra ord, rånbögmördare. Ja, det var länge sedan man hörde det. Mm. Azerbaijan tycker att det är en utmärkt idé att plocka dem en och en. För han kommer nämligen behöva operera ensam i det här, eftersom att han, citat, inte har så mycket vänner att ta hjälp av för att spöa upp de här fjortisarna då.
Det är väl inte heller vad vänner är till för nödvändigtvis.
Nej, det är en stor tjänst att be om. När han deklarerar detta att han inte har så många vänner, så kommer det jättemycket erbjudanden från flashbackare som kan tänka sig att komma och hjälpa Azerbaijan att spöa upp lite fjortisar. Väldigt rart ändå. Så här skriver de. Pac-Man Sui skriver: fixa namnen och lägg upp dem här på flashback så hjälper vi dig med resten. Man jiddrar inte med 100% nötkött. Sierra skriver: fjortispack ska ha stryk. Inget snack om den saken. Dags att ta tag i samhällets problem. Kan nog hitta killar här som äter fjortis till frukost. Bara att kika under dopningsdelen av forumet. Och Rotten 88
skriver...
När
är det härifrån?
2008.
Man skulle liksom behöva en liten palör nästan.
Men det är så himla fint att ändå 2008 fortfarande fanns en känsla av att vi som hänger på det här internetforumet, vi har något gemensamt och ställer upp för varandra. Typ. Det är inte som att man muckar inte med en annan facebookare. Har du gett dig på en Twitter-kollega? Jag använder också Twitter, då får du med mig att göra. Internet var så mycket bättre för.
Nej, det var kanske inte lika stor uppslutning när Elon Musk skulle slåss.
Nej,
som
nej,
du berättade.
Nej,
det är fint. Man jiddrar inte med 100% nötkött, absolut. Rotten 88 skriver: ett tips är att skicka PM till alla jättefarliga dödsknarkarnazister här på forumet. Två flashbackare slår skiten ur 15-40-sar. Hur jävla lätt som helst. Och Azerbaijan samlar sig och inser att det här kanske ändå blev lite för mycket. Det är lite för hetsig stämning. Han svarar så här: känns lite paradoxalt att dra ihop ett flashbackgäng som är mycket äldre än dem och föra något slags krig. Ja, det står mellan dessa tre alternativen nu i alla fall. Ett, förstöra deras mopeder, tända eld på dem typ. Två, berätta för deras föräldrar vilka odåger de är. Tre, ge mig ut på fjortisjakt med pistol, sen skjuta ledaren i benet. Ja. Så det är ett litet hopp där.
Men ja, det är det ändå.
Prata med föräldrar. Eller skjuta ledaren i benet, det får man ändå säga. Ja. Mercy Flash skriver: du kommer bli en hjälte. Och operationen fjortisjakt fortsätter. Och efter ett tag, den här tråden är ganska lång, så vi får liksom hoppa i den. Men efter ett tag så har Azerbaijan utvecklat i alla fall en hel krigsplan baserat på endast alternativ 3. Det vill säga konfrontation med vapen. Azerbaijan skriver: om en vecka ska jag ut på hunting. Sen ska jag demolera ansiktena på dem. Jag ska beställa en teleskopatång och pepparspray. Om jag har tur så sänker jag 3 stycken innan de är över mig. Eller så springer de när de ser att jag menar allvar och att deras vänner ligger på marken. Fängelsestraff eller ej, jag finner mig inte i sån här förnedring. De ska lära sig veta hut. Ja. Som ni hör, nu ska de få smaka på fan småglinen. Men då kommer den mycket anonyma användaren Roland Järverup in i tråden.
Och lägger sig... samma princip som du har när man döper sig på Flashback.
Roland Järverup lägger sig tyvärr i och kommer med invändningar som liksom hackar upp flödet lite. Roland Järverup skriver: jag tycker gott och väl att man kan ha ett paket bjudsig i fickan. Jag röker absolut inte själv, men jag har alltid ett paket cigaretter med mig för att kunna bjuda en mindre bemedlad medmänniska som efterfrågar rökdon. Det var mitt tips i all välmening.
Nej, men, det var gulligt tycker jag.
Roland! Ja,
fan vad fint.
Ja,
om det
eller...
inte är för att locka barn vill säga
att det kommer så förlorsch, Roland. Det är en hårfin det... gräns mellan pedofili och trevliga killar. Ja,
det är fint, men det är också helt jävla orimligt, eller? Azerbaijan, som definitivt gjort en resa i kaxighet, ja, svarar: jaså, du har med dig förnödenheter för 12 låtsas gangsters varenda gång du är ute och spatserar. Det är under min värdighet att erbjuda dessa lägre stående individer annat än en fot i arslet. Den mycket anonyma användaren Roland Järverup fortsätter: man får inte vara så där elak mot de utländska ungdomarna. Här kommer de kanske från krig och elände, kanske till och med från trasiga hemförhållanden, och så blir de bemötta på ett tråkigt sätt. De har ju ofta invandrat hit för att söka skydd, söka sig bort från svält, krig, våld och övergrepp. Då måste vi som goda medmänniskor stå och vara beredda att ta emot dem och försiktigt visa dem till rätta om de ibland kanske råkar bete sig lite galet, inte sant? Vänligen, Roland. Kolagodis svarar: fin tanke, men nej! Azerbaijan förklarar: dessa fjortisar är mestadels svenskar som tror att de är ghetto och vill leva som i tuffa USA. Och efter ytterligare ett tag så återkommer Azerbaijan med en fullskalig plan för fjortisattacken som han planerat utföra kommande fredag, och även med en lista på utrustning. På fredag så ska jag ge mig ut på lite jakt. Här är mina material som jag har att tillgå just nu. Och så kommer det en lista här då. Taktisk väst. Såna där som insatsstyrkor använder. Köpte den i Kambodja när jag var där och reste. Gasmask. Hög skrämselfaktor. Pepparspray. Teleskopatång eller liknande. Adrenalinspruta. Man injicerar adrenalinet direkt i benet. Det är min akutmedicin för astma. Det kan jag säkert bli pumpad på innan jag går ut. Smärtstillande. Vet ni vad? Jag tar 2 stycken. Då står jag ut längre och tål fysiska angrepp bättre och hårdare. Teleskopatången används för att plocka ett par stycken av dem. Få se hur långt de kan springa när jag har dragit några smisk på smalbenen. Jag kommer bli ett monster, iförd gasmask, insatsväst och laddad med batong och spray. Pumped up av adrenalin och tål lika mycket som Hulken. Jag ska printa in minnen i deras själar som kommer sträcka sig för en hel livstid.
Ja. Det var alltså 90% skydd mot sig själv och sin egen kropp som han skulle beväpna sig med. Det var 10% vapen som var ute på olika skyddsvästar. En gasmask som man inte ens behöver. Det var typ bara att han skulle se tuff ut. Olika värktabletter, adrenalinsprut. Det var som att Mia skulle gå ut och beväpna sig. Det var bara att ta med sig hela jävla apoteket och en fjäderbatong.
Verkligen. Alltså, för rättvisans skull ska jag säga att gasmasken är faktiskt också till för om de tar pepparsprayen från honom så att han kan skydda sig från sitt eget vapen.
Men då är det
ändå fortfarande ett skydd. Ja, det är det. Jag älskar att han ska ha med sig sin akutmedicin för astman för att pumpa upp adrenalin och två stycken Ipren för att tåla smärta. Ja. Det är så jävla bra plan, det är det. Wolfie skriver, du är en riktig hjälte i mina ögon, TS. Att du vågar stå upp för dig själv mot fjortispacket, det är så stort. Vad du än gör, skippa gasmasken och västen. De kommer bara att skratta åt dig och förlöjliga dig. Lycka till. Ja, det är lite samma som du är inne på där, Ina. Hörr ni, mina vänner. Fredagen kommer. Dags att kicka lite pygmé-rumpa. Mercy Flash skriver, let the war begin. Azerbaijan skriver, jag utlovar inga makabra stridslag med köttslamsor. Jag ska bara gå ut lite, puckla lite, sen in igen till tvn. Det är ingen big deal. Azerbaijan säger tack för hjälpen och sayonara och ger sig ut i natten. De 40s blodtörstiga flashbackarna, de hejar såklart på från sitt håll och väntar på uppdatering. Och Azerbaijan återkommer först ganska sent på lördagen med sin fullständiga rapport om slaget. Han skriver så här. Tillbaka efter en hård natts slit. Jag gick ut igår vid 23.00. Då är det störst chans att fjortisar är ute. Mycket riktigt. När jag hade varit ute i cirka 20 minuter så träffar jag på en flock. Jag gick emot dem med hjärtat i halsgropen, pepparspray och kofot. De stod med sina mobiler och diskuterade någonting, men inte länge till. Jag gick fram till gruppen och började min attack. Två av killarna kollade på mig. När jag var 2 meter ifrån dem så tog jag upp pepparsprayen och sprang mot dem och sprayade dem i ögat. De två killarna blev genast utslagna och började vrida sig i snön. Sen var det dags för den tredje. Han fick smaka kofot i magen. Han tappade andan och började gråta. Jag påminde killen om den lilla incidenten som hade skett. Vad fan snackar du om? Sa han, eller en dylik undanflykt. Han fick smaka asfalt. När jag var färdig med de tre efter någon minut av adrenalin så började jag lugnt bege mig hemåt igen. När jag hade gått cirka 15 minuter så kom det en polisbil förbirullandes. Polisen bad mig att lägga mig ner på marken. Jag fick tillbringa en natt i häktet. Jag blev frisläppt runt 9 idag, så jag är rätt galet trött just nu. De beslagtog min pepparspray, kofoten och annat kram som jag hade i fickorna. Ja, det var det. Ledsen smiley. Edit. Ja, det var värt det. Daikon skriver, justice for all. Ja. Så kan det gå, mina vänner, ja. När inte rättvisan är med än riktigt och man tvingas ta lagen och småbarn i sina egna händer. Kanske någonting för Ulf Kristersson att ta efter, vad vet jag. Men det är jävligt viktigt att se till att det är rätt småglin som man ger sig på när man ger sig ut på fjortisjakt. Det verkar ha skett lite missförstånd här. Och Azerbaijan, han var ju beredd på ta fängelse, alltså ta ett fängelsestraff för att få upprättelse. Och fängelse fick han i alla fall åtminstone en natt i häktet.
Flashback forever. Åh, fy fan, stackars jävel.
Men vilken resa ändå.
Ja, vilken resa. Verkligen. Jag tänker att det var några helt andra 15-åringar.
Ja, det är klart det var det. Vad fan snackar du om? Skrek de ju.
Vad pratar du om?
Åh, gud. Ja, det är för jävligt. Ja, tack så mycket.
Tack ska ni ha för idag.
Ja, tack så mycket för idag. Och tack så jättemycket till Flashback.
Tack till våra patroner.
Och tack till er som lyssnar.
Eller hur?
Det är kul att ni gör det faktiskt.
Ja, det är svintrevligt. Vi hörs om en vecka. Post-SN. Jag kanske kommer ha med mig lite rapporter om nya expansionen från brädspelsmark. Nej, det ska ni inte behöva höra.
Du kan väl skicka vykort?
Ja, men det har kommit ett något nytt spel som heter Gay Zona. När man ska samla på bögar i en bastu. Som jag tänker spana in och köra en playthrough på. Så jag kan komma med
uppdateringar. Fan, vad gott.
Ja.
Ja. Mycket bra.
Ha det så fint allihopa.
Ha det.
Hej. Ha det bra. Puss, hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.